Idag så kommer jag att prata om hjärtats skatt. Och jag kanske inte säger det hela tiden, men man kan hålla det så här i baktankarna medan jag pratar att var sätter vi vår hjärtats skatt? Och vissa av de här ämnena så har egentligen predikats lite så här tidigare, men att det här blir som lite repetition och lite nytt och lite hand i hand. För det är ju så här att Bibeln är en helhet. Det är inte bara någonting där och någonting där, utan allting hör ihop. Så att någonting nytt tror jag att vi får idag också. Och när man är yngre och man tänker på skatt, så tänker man mera på skattkistor. Kungar och drottningar och slott och sjörövare kanske och pirater och sånt. Och när man blir äldre så tänker man mer på att betala skatt. Är det inte så? Men det står också om skatter i Bibeln. Och det står också om att himmelrike är som en skatt. Och om vi går till ett ställe där det står om att himmelrike är som en skatt, så kan vi gå till liknelsen om skatten och pärlan som vi hittar. Det står liknelsen om skatten och pärlan. Och det står då i Matteus evangeliet kapitel 13, vers 44 därifrån. Så läser vi. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. En man hittar en skatt och det står att i sin glädje så går han och säljer allt vad han har för att få åkern som han har gömt skatten i. Samma med pärlan. Han säljer allt vad han har för att få den där dyra pärlan. Det är någonting han hittar som förändrar hans prioriteringar, hans kanske syn på livet. Eller så hittar han äntligen det han har sökt efter en lång tid. Om ens i sin glädje går han och säljer alltihop för att få det han har hittat. Det är Jesus som säger det här. Och han pratar om att himmelriket är som en skatt, som en pärla. Om vi tänker då när Jesus står inför människor och säger att så här är himmelriket, människa hittar det och han säljer allt vad han äger. Hurdant värde berättar han då att himmelriket har? För inför folkmassorna står framför honom. Han säger att det är värt alltihop, inte bara hälften, inte bara två tredjedelar, det är värt alltihop. Som vi läser här i liknelsen. Och det står inte bara att det är värt alltihop, utan det står också, jag skulle vilja poängtera, han säljer allting med glatt hjärta. Det är inte så där att han bara förstår att det här är en bra investering i sitt huvud, utan han går med ett glatt hjärta och säljer allt han har för att få det här. Och vad är vår hjärtas skatt? Vad är det som vi sätter? Vi kommer också, det här är i Matteus evangeliet kapitel 13, vers 44, men vi kommer att egentligen gå igenom nästan hela kapitel 3 idag. Lite i slutet tror jag att vi kommer att inte ta med. För han pratar om mer än bara den här liknelsen om himmelriket på det här stället. Så vi ska se lite vad han pratar i det här sammanhanget och lite vad han säger mer för liknelser och sånt om himmelriket. Om vi går till början av kapitlet så kommer vi egentligen till det som jag predikade om förra gången. Så jag kommer inte gå lika grundligt igenom det den här gången. Men jag kommer läsa igenom det ändå. Förra gången så pratade jag kanske lite mer från Markus evangeliet, men nu blir det mer från Matteus evangeliet. Så vi börjar läsa från ett då. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlade det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den. Medan allt folket stod på stranden och han talade till dem i många liknelser. Han sa det, en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen. Och fåglarna kom och åt upp dem. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. De sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort. Därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. 100-falt, 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron att höra med. Och vi vet att det också finns en uttydning på den här berättelsen. Den här liknelsen. Men det intressanta är också att det kommer inte genast efter. Utan de här rubrikerna som jag har satt här, så det är de som är i folkbibeln, är som sådana rubriker. Utan det kommer först om, det kommer en annan liten grej däremellan. Men att det som vi också kan tänka om när vi läser bibeln, för det är väldigt lätt att vi ibland stycker upp det. Att här är såningsmansberättelsen och så här kommer uttydelsen av den. Och så tar vi stycke, att vi pluggar upp dem i jättestora olika bitar. Men på bibelns tid, så som jag har förstått det, jag tror det är flera som kan intyga det också, så var inte bibeln skriven på det viset i kapitel och verser som vi har idag. Utan det var skrivet som ett brev. Så om jag skriver ett textmeddelande till er, så hänger det mycket mer ihop allting. Och ibland så tror jag att vi har lätt att sära ihop allting. Så att det är någonting här annat emellan, men vi ska läsa det också. Från kapitel, eller vers 10. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheten, men det har inte de andra. Till det som har ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska det också tas också det som han har. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Till detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och slutar sina ögon så att de inte ser med ögonen, eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och få höra det ni hör, men fick inte höra det. När det här problemet så tror jag vi har ännu idag. Att det är folk som inte riktigt förstår. Vi berättar om att det finns en Gud. Vi alla behöver frälsning. Och vi kan få komma tillbaka till det som vi är skapade till. En relation med vår fader i himlen. Men att det är som att det inte riktigt ska gå fram. Inte kanske är fel på människorna, utan men det är liksom, det är lite gömt om man säger så. Det är inte uppenbart att de hör med sina öron, men ändå så hör de inte. De kanske ser vad vi försöker visa, men de ser inte egentligen. Och det är ju ganska intressant om man ser sen vad första jordmånen är på såningsmansliknelsen, när det kommer uttydningen här riktigt just. För där är det också första jordmånen. Sådden vid vägen. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden vid vägen. Men här står det också, om vi far lite tillbaka, så står det att till detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de slutar sina ögon så att de inte ser med ögonen. Eller hör med ögonen eller förstår med hjärtat och vänder om. Men om vi nu har förstått och sett så att vi har vänt om, så då vet vi också att vi inte är den första jordmånen. Det här sa jag också om förra gången, så jag går inte så jättelångt in på det. Andra sådden, eller jordmånen, Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har någon rot, han håller ut endast en tid och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Tredje sådden. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. Och sen sista ännu. Men det som såddes god jord är den som hör ordet och förstår och som bär frukt. 100-falt, 60-falt och 30-falt. Som jag säkert sa senast också, så tycker jag det är ganska intressant, den här såningsmannen. För att när man börjar bryta ner den, så om man har kommit förbi det här, att man har, om man inte är de som inte har förstått, utan man är en av de som har förstått och tar emot, så är det inte så att sådden bara faller som den faller, utan det är någonting vi väljer. Det är någonting vi prioriterar och låter det växa i våra liv. Och jag tror det handlar på så många områden i vårt liv också, att vi väljer så jättemycket hur mycket vi tar emot, hur mycket vi går och hur mycket. Vissa saker så kanske man inte förstår, men det får man be och försöka att Gud visar. Men jag tror att det är inte Gud som begränsar oss hur mycket han vill ge, utan jag tror ofta att det är vi själva. Men det som jag också skulle vilja knyta an till, det som vi läste i början, är att himmelriket är som en stor skatt. Och vi läste här att den tredje jordmånen är en jordmån som det kanske går bra i början, men sen så småningom så börjar det bli tajtare och tajtare, blir smalare och smalare. För det är andra saker som kommer och tar prioriteringar, plats och tid. Och till sist så blir det utan frukt. Och många gånger vet jag i mitt eget liv att man blir förledd av sina egna prioriteringar. Man tycker att någonting är jätteviktigt i sitt eget liv. Också sånt som inte egentligen är så jätteviktigt. Så man börjar sätta det som man, om vi säger så här, från Bibelns synvinkel är jätteviktigt, så börjar man sätta lägre och lägre och lägre ner. Ett bra exempel på det här är i nödens stund så kommer man inte att tänka på att varför köpte jag inte en större tv? Varför köpte jag inte en större bil? Varför jobbar jag inte lite hårdare på mitt jobb? Utan i nödens stund så kommer mitt i allt man till besinning om vad som egentligen är hållbart och som kommer att hålla för evigt. Jag vet inte, vissa har haft säkert någon, för ibland får man sådana här upplevelser i livet att sina prioriteringar på en sekund förändras. Det kan vara att man kanske är liten och man vet att mamma har sagt att man får inte göra så här. Men det är så roligt. Och det är roligt ända tills någonting händer. Och när det händer så fattar man, om man kommer till insikt om att vad håller jag på med egentligen. Och lite så kan det vara i livet också. Att man blir lite bedragen över allt det roliga som finns. Men jag tror det är bra ibland att fråga sig, var sätter jag den här skatten som vi talade om i början? I vers 44. Himmelriket, som Jesus säger, är så jättevärdefullt. På vilken plats, vilket ställe har vi det i våra hjärtan? Vi går vidare. Det står också i Bibeln i Matteus evangeliet lite tidigare tillbaks, kapitel 6, 19. Samla inte skatter här på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, kommer också ditt hjärta vara. Och jag satt in en liten sån här, för den där bilen har säkert varit ny någon gång. Och varit kanske en av de nyaste och finaste på marknaden. Men det är mycket i den här världen som är förgängligt. Nu ska ni inte missförstå mig. Jag säger inte att man inte får vara rik eller man inte får ha fina grejer. Det är inte alls det. Utan det som jag vill säga och poängtera är bara att låta vi det ta över. Var sätter vi skatten i vårt liv? Det är inte fel att ha en fin bil eller ha ett fint jobb eller något annat. Utan det är mer hur, vilken plats tar det i vårt liv, i vårt hjärta. Vad är det liksom som vi längtar efter i vårt liv? Är det Gud eller är det våra egna drömmar och saker? Vad är det liksom som vi passionerat söker efter? För att vi vet att den här passionen, den här ivern att tjäna Gud är någonting som kan svalna med tiden om man inte sköter om den. Och nu säger jag inte att allting heller är med känslor. Vi ska inte gå på känslor. Men jag tror det också syns i vårt liv vad det är som styr våra liv. Låter vi Jesus vara den som har i rodret och bestämma beslut efter beslut? Eller är det alltid någonting annat som bestämmer vad som händer till näst? Nu säger jag inte att livet är så enkelt som kanske jag får det låta. Livet är ibland väldigt krokigt. Men att det är bra att ändå kolla sig själv. Att när det är så krokigt, var har jag mitt hjärta? Vi går lite vidare. Liknelsen om ogräset. Och det här är då direkt efter liknelsens innebörd om såningsmannen. En annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland dem. Ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu seden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänaren till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varför hade ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till körden. Och när kördetiden är inne ska jag säga till kördamännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min log. Vi fortsätter. Han framställde också en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som man tar och sår in i sitt åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd där himlens, så att himlens fåglar kan komma och bygga bo bland grenarna. Någonting litet i början, men när man låter det verkligen växa så blir det stort. Också i såningsmannen så, nu kommer jag inte helt ihåg procenterna, men när 60-falt, 100-falt och 30-falt, det är enorma procent. Jag tror det är 100-falt, jag tror det är 10 000% om jag inte misstar mig. Det är någonting som blir jättestort. Surdegen. Det här kommer då rakt efter. Ännu en liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl. Till dess allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast liknelser för dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag ska förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Och nu kommer förklaringen om ogräset. Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa dem: Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern. Han svarade dem: Den som sår den goda seden är människosonen. Åkern är världen. Den goda seden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde, det är djävulen. Kördetiden är tidsålderns slut. Och kördemännen är änglar. Som när ogräset samlas upp och bränns upp i eld ska vi vara vid tidsålderns slut. när människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron att höra mig. En intressant grej som jag skulle vilja säga här är vers 41. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Alltså som människor som inte har någon lag. Jag ska inte ta så jättelänge, det här är sådant som skulle kunna vara en hel predikan i sig. Men någon kanske hade en uppfattningen om att Jesus kom för att upphäva lagen, men det stämmer inte riktigt. För vad var det Jesus gjorde när han kom? Han sa inte att nu ska ni sluta med det här, utan på flera olika ställen så skärpte han till lagen. Redan om ni ser på en kvinna eller man på fel sätt, så kan ni göra äktenskapsbrott i hjärtat med henne. Han skärpte upp lagen. Men att det som är ändrar lite från att vara under bokstaven, att ha lagen framför sig och försöka leva upp till den som ingen människa kan göra. Så det gjorde Jesus i vårt ställe. Och nu kommer vi till frälsningen, men vad heter det? Men det är i alla fall, han dog, och när vi börjar leva med honom och börjar leva efter anden och inte köttet, så, och Jesus skapar ett nytt hjärta i oss, så blir den här lagen skriven i våra hjärtan. Jag skäl inte från butiken, för att om jag skulle göra det så skulle det i mitt hjärta göra jätteont, och jag skulle inte veta om jag skulle kunna stå ut med mig själv, fast det skulle vara en liten godis. Det beror lite på, men det skulle väldigt ta ont i mitt hjärta. Inte för att jag går till lagboken och säger att oj, jag vet, nu ser jag med mitt sinne att det står en lag här och jag har brutit mot lagen, utan det är någonting inne i mig. Den heliga ande som säger, nu var det någonting som du gjorde. Och när man blir frälst så börjar man en resa. Och som jag sa, det här är en hel predikan för sig själv. Men man börjar en resa där man också, man behöver inte vara perfekt från början, men Gud börjar plocka saker bort från ens liv. Kanske stora saker i början, men sen allt ifrån tankar till saker. Och jag skulle också uppmuntra den resan som kallas helgelse. Så om det är så att ni känner att ni gör någonting och ni känner att oj, det här känns jättefel, så då kan det faktiskt vara den heliga ande som säger åt er att nu är det här någonting som ni behöver ändra i ert liv. Allt för ofta tror jag, eller nu ska jag inte säga allt för ofta, men ibland tror jag att vi kan göra det fel ibland. Att vi bara säger ett bibelord att så finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Ja, de som lever efter anden och inte efter köttet. För att när vi blir frälsta så vänder vi om från våra egna viljor, eller på något vis det gamla livsstilen, och börjar gå mot Gud. Och i det så skapar Gud någonting nytt. Vi blir som pånytt för det, ett nytt hjärta. Och då, vad ska vi säga? Det är ett under som sker. Det som vi förr älskar ska vi mitt att börja hata. För ibland, vissa kanske det går sådär och vissa kanske det kommer under den period. Men om jag förr gillar att ljuga, så mitt allt kan jag börja avsky och ljuga. För att det är någonting Gud har skapat. Han har fött någonting på nytt. Så vi har på något vis fått ett nytt hjärta. Och i dopet så begraver vi den gamla kroppen. Och ett bra sätt för det här att likna det här med är, om vi säger att en man blir dömd för mord, han har mördat någon, och vi sätter honom i fängelse, och den personen dör i fängelse, så kommer han inte att sitta 10 år till i fängelse eller en livstid till i fängelse när han är död, utan han tas bort och begravs. Och på samma sätt är det med oss, när vi låter döpa oss så dör vi bort från vår gamla natur, så vi får ett nytt liv när vi vänder om, och sen dör vi bort från vår gamla natur. Så då är det inte längre jag som lever, utan då är det Kristus som lever i mig. Och hur skulle jag då kunna fortsätta leva på det gamla viset när jag nu inte lever för mig själv, det gamla är förgånget, begravt. Nu lever jag i Kristus. Och där har vi den heliga ande som börjar hjälpa oss att leva det nya livet. Som bara vi med hjälp av Jesus eller anden kan leva. I vår egen kraft kan vi inte. Men där är en resa. För att börja gå med Gud så är inte bara att få, vad ska jag säga. Det är inte bara en grej, utan det är att man tar sin ryggsäck och så börjar man gå. Och så fortsätter man hålla den riktningen som Gud ger ända tills man är framme eller tills vägen tar slut. Så att vi far lite vidare och så kommer vi till pärlan. Och där kommer vi igen, jag kommer läsa den en gång till. För himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Låt oss inte försumma och drivas bort så att vi glömmer hur värdefullt det egentligen är. Sen sista, det är egentligen 58 versen, men den sista delen så lämnar jag bort. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men det dåliga kastar man bort. Så skall det vara vid tidsåldern slut. Änglarna skall gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta? Det svarade honom ja. Då sade han till dem: därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikes lärjunge likt en man som ur sitt förråd hämtar både nytt och gammalt. Så om man bara skulle läsa om pärlan så skulle det bli att himmelriket är som en skatt, en jätte dyrbar skatt. Men om vi läser i kontexten här så handlar det också mycket om att det kommer att komma en dom. Men det finns en skatt som är så värdefullt att det är värt allting. Och jag tror det är bra ibland att inte bara ta en vers, utan att förstå helheten också. De olika böckerna i Bibeln så säger de samma sak. Och där tror jag också någonting som vi alla på något vis kan få en större uppenbarelse om hur allting hänger ihop. Det är någonting på något vis som just det här att inte bara ta en vers och en vers och en vers, utan på något vis att se sammanhanget över en sak som jag tror. Om jag kan poängtera någonting där så är det också en sak som jag skulle vilja poängtera. Men jag ska inte säga så jättemycket mycket mer idag, men nu har vi gått igenom nästan ett helt kapitel. Den sista grejen är när Jesus avvisar sin Nazaret. När Jesus har avslutat dessa liknelser lämnar han platsen och så vidare, så fortsätter och sen tar kapitlet slut. Men att det handlar inte om kapitel och verser, utan det handlar om ett brev. Så det finns mycket mer. Och bara för att ett kapitel tar slut så betyder det inte att sammanhanget tar slut. Så ibland kan det vara att man läser någonting och så tar kapitlet slut, men det egentligen så fortsätter det precis i nästa vers, fast det var ett kapitel som tog slut. Så låt oss inte heller förledas av det. Låt oss be.